Det här är politikens frågepodd.
Idag om Örebropartiet och 12%-spärren.
Det blir en bedömningsfråga i sista hand.
Vi har fått en fråga. Hej politiken. Vi satt i bastun på Kallis i Malmö ett par dagar efter nyår. Och som det lätt blir kom vi in på diskussioner om politik i allmänhet och det stundade valet i synnerhet. Vi har hört att Örebropartiet siktar på att ta sig in i riksdagen i höst genom den så kallade 12%-spärren. En spärr som väl andra partier däribland KD haft i tankarna som ett sätt att knipa en riksdagsplats. Kan ni ge oss historien om denna 12%-spärr? När och varför tillkom den? Har något parti varit i närheten att lyckas få ett mandat med stöd av den? Och kan något parti tänkas komma in eller räddas av den i höst? Tack för er alltid lika lyssningsvärda podd. Som i samtalsämnen, inte minst i dagarna, på Kallbadshuset. Hälsningar Jesper och Daniel.
Mm-hmm. Har du varit på Ribbans Kallbadshus?
Aldrig, men det känns kodat att sitta på ett kallbadshus och prata om politikpoddens...
Jag tänker att du inte... Det där skulle, jag frågade för att... För Maggie inte här idag utan fortfarande ledig.
Ja.
Du kan inte säga till henne att du inte har varit det.
Då ljuger utan jag nästa gång.
Då är nästa gång så ljuger du bara och säger att du har varit det.
Klart jag har varit på Ribben. Så Ribbentrops har varit så alltså mysigt där nere.
På min bästa skånska och hon går bara såhär, åh gud, du har verkligen varit där.
För
du
jag vet inte vilken av Malmös 7 olika dialekter du nu försökte göra. Kanske ingen. Ribbangrönt är ju ett begrepp som du också kan känna till när du hamnar i samtal med Maggie nästa gång.
Det här låter...
Det är alltså den gröna nyans som kallbadhuset är målat.
Ja, annars låter det som något. Ett okej till någonting. Ribban, grön, japp. Då kör vi.
Du tänker så. Jag förstår. Den här frågan då. 12%-spärren. Det är ju en jävla uppfinning. Jag har faktiskt inte orkat läsa igenom all den här
proppen.
Litteratur som finns.
Ja, 1968.
Proppen om är de här valreglerna och all litteratur som finns om den. Det är liksom författningsförändring bakom detta. Men idén är ju väl helt enkelt att en lokal eller regional opinionsyttring ska kunna ta sig hela vägen till riksdagen.
Ja, alltså när du sa det på det där sättet. Det ska finnas ett undantag för lokalt starka småpartier.
Mm.
Så formulerar man sig.
Just det. Det är många partier som har varit lokala småpartier från början. Jag tänker till exempel på Sverigedemokraterna.
Ja.
De är ju inte ett... primärt lokalt småparti längre. 2009 på sommaren där, alltså ett år innan de faktiskt kom in i riksdagen, då visade en opinionsmätning att det skulle räcka med 8000 till röster i Skåne läns södra valkrets. Alltså nu pratar vi Burlöv, Sjöbo, Vellinge och andra starka SD-fästen. Lund ingår också, var väl inte på den tiden ett lika starkt SD-fäste kanske. För att de skulle komma över 12% i den här valkretsen och därmed ta sig till riksdagen på det sättet.
Men nu som 2010 så hände ju något annat.
Det är ju det som har visat sig hända vid alla tillfällen. Två är de enda i och för sig jag har lyckats spåra upp. Att när det har varit nära att ett parti ska kunna bryta igenom via 12%-spärren så har det snart visat sig att de bryter igenom 4%-spärren nationellt och därför så har den här 12%-spärren liksom ingen funktion. Den har aldrig använts.
Vilka andra gånger tänker du på?
Den stora och roliga är ju Kristdemokraterna.
Ja.
Och för det är ju ett upprepat liksom... Du vet, Kristdemokraterna startade på 60-talet som en liten rolig sekt som har bönemöten.
Aha.
Och tycker att man måste ha kristendomsundervisning i skolan.
En reaktion på vad som höll på att hända. För att var det tingsställ eller någon som har skaffat Gud i en liksom tidningsdebatt?
Ja, det var ju Dagens Nyheter. Det hade ju Dagens Nyheter hållit på mig i 70 år.
Men, det är Denius.
Men precis, ja, det är många där. Men säg att Dagens Nyheter avskaffade Gud och Herbert Tingsten var en karaktär i det. Och det var hemskt.
För Gud blev så ledsen. Och då sa ett parti så här, eller en sekt så här: jag ska ge Gud lite upprättelse.
Sekt och sekt.
Ibland det var ju dina ord. Det var jag kastade dem emot
de
dig.
Bönmöte sa jag sekt. Ja. Det var ju kanske orättvist.
Ja.
Men ibland hade de bönmöte.
Ja.
Och sen hade de omröstning efter det. Alltså
som frikyrkorörelsen hade när man växte sig stark och införde demokratin
på
i Sverige.
På det sätt som vi en gång fick demokratin i Sverige.
Ja, exakt. Absolut.
Ja, precis. Så ja. Det ska man väl inte hoppa för mycket på.
Nej.
Nej. Och det är inte det jag gör. De fick ju kämpa sen då, KDS, i val efter val efter val. Och blev ju successivt starkare och starkare, men bara då i Jönköping. Och därför så, för rätt många av deras strateger så låg ju tanken om 12%-spärren, att bryta den närmare än tanken att bryta 4%-spärren. I den allra bästa boken om KDS, eller Kristdemokraterna, som jag idag har tagit med mig, Erik Lindfeldts Moralpartiet, en liten kort produkt på 112 sidor, utgiven kanske 92, ska jag kolla, 91.
Mm.
Så finns det en liten skildring här från året 1982. Målet var att komma över den regionala 12%-spärren och därmed placera åtminstone partiledaren i riksdagen. Valrörelsen blev också framgångsrik. En vecka före valet publicerade Jönköpingsposten en sensationell nyhet. Hemlig undersökning visar KDS i riksdagen. Enligt Jönköpingsposten så hade KDS 12,55% av rösterna i Jönköpings län. Problemet var bara att ingen kunde bekräfta den här opinionsundersökningens existens. Alltså det här var inte en sån där undersökning som Jönköpingsposten hade beställt av ett opinionsföretag och betalat för, eller inte betalat för att opinionsföretaget fick reklam i deras produkt. Utan det här verkar ha varit en undersökning som kom från KDS till Jönköpingsposten. Partiet hakade väldigt snabbt på med ett flygblad som man massdistribuerade i hela Jönköpings län, där det stod att saken är klar. KDS i Jönköpings län över 12%. Och enligt KDS så var den här opinionsundersökningen också bekräftad av tre av varandra oberoende källor. Reaktionen i de övriga partierna blev stark. De blev vansinniga. Synnerligen irriterade. Det verkar som att Jönköpingspostens ägare, det är Hamrin va? Det är ju en folkpartistisk frisinnad släkt. Att de också gav sig in i den här leken och ifrågasatte publiceringen av en opinionsundersökning som vi kanske inte har sett eller kan liksom verifiera på något sätt.
Opinionsundersökningar som ett sätt att skapa en politisk karriär. Det
så då
vi
blev
det
liksom moteld i Jönköpingsposten, där reporterna frågade sig mer, och för den delen ledarsidan: bluffar du, Alf Svensson? Centerpartiet hade en riksdagsledamot på den tiden från Jönköping som hette Torsten Bengtsson, och så som han beskrivs i den här boken så kallar man honom nykterhetens och burfåglarnas förkämpe. Han verkar vara gillat underlater eller någonting. Jag vet inte. Han gick i alla fall till storms mot KDS och Alf Svensson, och torsdagen den 16 september, timmarna innan det skulle vara valfinal för KDS i Jönköpings idrottshus, så möttes de här två i en debatt i Radio Jönköping i studion. Och jag citerar: det politiska gräl som följde trotsade allt som smålänningarna dittills hört i radio. Bengtsson krävde prompt att Svensson skulle ta tillbaka allt som partiet sagt och skrivit om opinionsundersökningen. En undersökning i doldom, som Bengtsson sa, var ingenting värd. Alf Svensson krävde å sin sida att bli trodd på sitt ord och kontrade med att angripa Centern för att man inte tagit avstånd från Rösta borgerligt, kommitténs propaganda mot KDS inför tidigare val. Han sa alltså, Alf Svensson, tro på mig, jag vet att det finns en opinionsundersökning som visar att vi har över 12% i länet.
Det finns ett papper, du kommer aldrig få se det pappret.
Precis.
Jag är en kristen hedersman.
Ja, det blev inga 12% i Jönköpings län. Man nådde fram till 9% i Jönköpings län. Och fortfarande 82. När Erik Lindfeldt skrev den här boken 9 år senare, trots idoga försök som han verkar ha ägnat sig åt, så lyckades han inte få fram den här berömda opinionsundersökningen som skulle visa på över 12%. Det mesta tyder alltså på att KDS och Alf Svensson och något skönt gäng i Jönköping bluffade fram en opinionsundersökning för att ge intryck av att man med gott mod kunde lägga en extra röst på Kristdemokraterna i just Jönköping för att de skulle komma in i riksdagen den vägen. Det gjorde de ju inte då. De kom ju in så småningom på ett annat litet roligt sätt, nämligen att de gjorde en valsamverkan med Centerpartiet.
Samma Centerparti som de var så arga på nu.
Ja, och 12% lyckades de inte liksom ta sig förbi de åren heller på 80-talet, utan det gjorde man till slut när man också tog sig förbi 4%-spärren 1991. Tolvprocentsspärren verkar helt jävla onödig, som en blindtarm i valsystemet.
Alltså, ja. Det är ju, jag har försökt ta reda på, var kom just den här ifrån? Liksom för, och då fick jag egentligen så här, det mer roligare berättelsen, så här, varför hamnar vi på 4%-spärren, den liksom allmänna?
Just det.
Och det tror jag Björn von Sydow har liksom gått igenom, den både statsvetare och för detta talman och socialdemokrat. Men att,
och något av en sekreterare till Tage Erlander på slutet.
Ja, att när det här liksom, jag tror när 4%-spärren först liksom kommer fram, att om det är det gamla systemet, och varför hamnar vi på 4% överhuvudtaget då? Jo, för att det är en bondeförbundare som är liksom statistiker, och då sitter bondeförbundet i koalition, och eller rättare sagt divisorn 1,4, att det är det som effektivast ger mest mandat till bondeförbundet utan att behöva gå liksom i valkoalition med de borgerliga, för det är liksom svårt att göra när man sitter i regering med socialdemokrater och samtidigt levererar lägst antal ledamöter till kommunisterna. Det var liksom, det var på den hårda nivån.
Alltså det kommer, det är Sten Wahlund vi pratar om.
Det kan det mycket väl vara. Hur?
Alltså han som uppfann udda, jämkade uddatalsmetoden.
Någonting sånt. Centerpartist. Divisorn 1,4. Så att om det är liksom själva grunden att liksom allting så här, när man, och det här är ju som vi sa, propositionen 68, alltså när 70, när den liksom sätt vi har att styra Sverige kommer, ja, på 70-talet. Ja. Jag känner, ja, enkammarriksdagen, det är det ordet jag söker. När den kommer, då är det ju liksom så här snittet, man bara 4% ska vi ha för alla partier som redan nu sitter, då kommer vi garanterat åka in och KDS kommer inte komma in.
Men fanns det då någon relation mellan 4% och 12%?
Nej, det är det här som att ingen verkar liksom, eftersom det har varit så himla ointressant, eller så här liksom att det har inte gett något av de här mandaten i en valkrets. Jag kan bara säga, Norrbottenspartiet 2002 års riksdagsval 9,1% i Norrbottens
län. Ändå lite känning på det.
Ja.
Men det är ju en bit kvar. Alltså 3% i en valkrets är ganska mycket röster.
2014, kan du tänka dig vilket parti som höll på, och fast de gjorde inte riktigt det, men då.
Fy.
Japp. 7,18% i Stockholms kommun. Och det är ganska långt i 12% hur som helst.
Ja, det är det ju.
Ja. Så att det här är, det är liksom, liksom,
det är bara hälften.
Ja.
Plus lite.
Det är det här verkar vara ett väldigt mycket ett Jönköpingsfenomen för Kristdemokraterna, eller allmänt ett skånskt fenomen för Sverigedemokraterna, men sen kom de liksom båda två in ändå, när det liksom valet efteråt.
Slutsatsen är att det här är en blindtarm i systemet. Ingen kan riktigt förklara varför den existerar. Hör gärna av er och förklara det.
Ja.
Och Örebropartiet kommer absolut inte ta sig in i riksdagen med 12%-spärren som hävstång.
Nej, för att vi ska ju tänka valkretsen. Att vad är 12% utav valkretsens ledamöter? Vad händer om du sitter på Gotland? Hur många ledamöter har de?
Jag har ingen aning om vad som händer på Gotland.
På Gotland har de bara 2 riksdagsledamöter. Ska du få en riksdagsledamot där, liksom vara garanterad, då behöver vi få 50% utav rösterna där. Du behöver ha liksom det starkaste Gotlandspartiet någonsin och för att kunna komma in,
ja, men
i riksdagen.
Det borde man väl kunna fixa. Alltså, man
för att få 50%.
Man är för jordbruk, man är för turism och man är för en jättebillig färja. Plus flyg.
Vet du vad? Peter Wennblad har lämnat Gotlandspolitiken. Det finns en plats ledig, käre herr redaktör Nilsson. Vad jag försökte säga var...
Men
vad,
hur har du granskat Örebro då?
Ja.
Ja. Mm. Och då, borde slå sig fram där på riktigt?
Alltså, med de lokala, jag tror att de har 9 stycken i Örebro, i liksom valkretsen där.
Mm.
Och då tror jag att, liksom, jag ska inte 100% säga, för jag har inte udda jämkartalsmetod att det här... 14%. Så att det är inte ens 12%. Men om de skulle nå 14%, om, är det Henry Allards barnbarn, Marcus Allard, Örebropartiets liksom vänster, fast med hårt invandringsmotstånd, kan vi väl liksom beskriva honom som, eller för detta vänster. Om han levererar där, då skulle han kunna dyka upp i Sveriges riksdag. Och det vore ju spännande om vi fick det så där jämnt som det var, att han blir den nya Amineh Kakabaveh, den här enskilda personen som ska behöva avgöra om vilken sida som det är som ska få styra Sverige.
Tror du det finns en möjlighet att han värvar Johan Persson till Örebropartiet?
Och Elisabeth Svantesson
sig lite.
Och Kent Persson och Little Bastard, Lena Båstad.
Och Romrobban.
Och Romrobban. Alla Örebros starka profiler går samman. Jag gissar att...
Då skulle de nog spränga 12%-gränsen.
Just nu så känns det som att det är många inom Örebropolitiken som liksom bildar en liten cordon sanitär runt Marcus Allard. Men vem vet? Osvuret är bäst. Har du fler frågor eller kanske till och med svar som inte vi har gett i just den här podden på den här frågan?
Eller om du vet om Romrobban är nära att stödja eller gå in i Örebropartiet, så kan du mejla till
politiken@svd.se. Chikri, wow, wow.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.